Gud som relation är fundamentet i vår kristna tro. Gud är genom relationen, precis som vi blir till i mötet med varandra. Treenigheten beskriver tre olika personer med olika karaktärer som samtidigt är en. Det bildspråket hjälper oss att förstå Guds väsen, även om vi aldrig kan förstå vem Gud är fullt ut. Gud är alltid mer än vi kan greppa. Gud är alltid både större och närmare än vi kan förstå. Kanske känner du de tre olika personligheterna väl. Kanske är det så att någon eller några av dem har du lättare att ta till dig än andra. Det skulle vara spännande att få sitta ner och prata med varenda en av er om era gudsbilder. För vi ser och tänker på så olika sätt. Och ju fler bilder som vi lägger in till varandra, desto större och mer mångfacetterad blir vår egen förståelse av vem Gud är och hur Gud verkar i våra liv. Jag tror att våra bilder av Gud, eller kanske avsaknad av bilder, påverkar hur vi ser på oss själva. Det påverkar vår människosyn och det påverkar vår världsbild. Jag bär i minnet ett par som jag besökte ett antal gånger. Ingen av dem lever idag, men deras samtal finns i mitt minne starkt. Båda var troende och aktivt kristna. Trots sin höga ålder så var de väldigt intresserade av vad som pågick i samhället och var välinformerade. Det var den där sortens samtal som jag bar med mig och funderade vidare på efteråt. Paret hade mycket gemensamt, men det fanns en sak som skilde dem åt ganska tydligt, och det var just gudsbilden. Något som dök upp nu och då i samtalen och framförallt hos en av dem. Ja, du vet, Elisabeth, jag bär på en sträng gudsbild. Den bilden fick jag med mig hemifrån och jag har alltid fått brottats med den. Min partner har en helt annan bild av Gud som är mycket närmare och varmare. Mer kärleksfull. En Gud som inte alls är lika dömande. Den som sa det här var själv en väldigt varm och kärleksfull människa. Men samtidigt väldigt sträng mot sig själv. Det hade mjuknat med åren men hade aldrig försvunnit helt. Och hade själv konstaterat att synen på henne hade att göra med gudsbilden. I Gamla testamentet så möter vi en palett av gudsbilder. Det är skaparen som blåser liv i människan och som skapar land, hav och himmel i urtiden med visheten vid sin sida. Det är den som presenterar sig för Mose med orden "Jag är". Det är Herren som visar sig i den stilla susningen efter stormen. Gud beskrivs som en mamma som leder sina barn. I Jesaja finns en spännande text där Gud samtidigt beskrivs som en krigare, upptänd av stridslust, och en stark, födande kvinna som vrålar och flämtar efter andan när hon ger liv. Där finns också många bilder, kvinnliga, manliga, könsneutrala bilder av Gud. Och redan i Gamla testamentet anar vi treenigheten, även om den inte blir så tydligt beskriven som senare i Nya testamentet. Fadern är den som skapar. Anden är den som ger liv. Sonen möter vi framförallt i hoppet. Det är profeternas ord om Messias som ska komma med befrielse och upprättelse. I Gamla testamentet beskrivs hur Gud skapar genom sitt ord. Gud säger och det blir till. Det finns en kraft i själva ordet. I inledningen till Johannes evangelium plockar författaren upp samma tanke och beskriver hur ordet blir människa. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Genom Jesus får Gud ett ansikte, händer och fötter. I Jesus får Gud kropp och röst och blir därmed tydligare för oss i sin närvaro. Också i Gamla testamentet får vi ta del av Guds känslor, men genom Jesus blir det mer påtagligt. Jesus som är både människa och Gud. Uppdraget är dubbelt. Jesus ger Gud ett ansikte och plockar ner mysteriet på jorden. Samtidigt gör Jesus att Gud i sin tur, bokstavligen, i sin egen kropp, får känna vad det är att vara människa. I vissa situationer blir det extra tydligt att Jesus befinner sig i dubbelheten. Som i berättelsen vi nyss hörde läsas. Berättelsen om Lazarus. När Jesus först får höra att Lazarus är sjuk så väntar han i 2 dagar med att ge sig av. Och när han kommer dit så har Lazarus redan legat 4 dagar i graven. Marta kommer ut och möter Jesus med orden: om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig det du än ber om. Och Jesus svarar: din bror ska uppstå. Och Marta svarar med övertygelse: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Sedan går hon för att hämta Maria, vars reaktion är exakt densamma som Martas: om du varit här så hade min bror inte dött. Då brister det för Jesus. Kanske sjunker insikten verkligen in där och då att Lazarus verkligen är död. Förlusten är tydlig. En plats står tom. Han blir skakad i sitt innersta, gråter. Samtidigt vet han något som systrarna inte vet. Var har ni lagt honom? Ta bort stenen. Men herre, han luktar ju redan. Jesus tittar på Marta. Tar in henne i sitt kraftfält. Har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Herrens härlighet? Så ber Jesus med hög röst och ropar på Lazarus som kommer ut ur graven. Och där och då är Jesus så tydligt fullt ut både människa och Gud. I det ögonblicket ger Jesus också tecken, ett hopp till sina vänner och kanske också till sig själv om sin egen uppståndelse. Lazarus kommer ut med armar och ben inlindade i bindlar och ansiktet täckt. Jesus ser honom komma och säger: gör honom fri. Och låt honom gå. Det är Jesus, befriaren, som talar med ord som ger liv och som skapar nya förutsättningar. Jesus Den som möter oss i brödet och vinet när vi firar nattvard och inbjuder oss att dela våra liv med honom och med varandra. Gör honom fri och låt honom gå. Jesus involverar oss i sitt skapande och i försoningsarbetet. Flera dagar senare när han möter lärjungarna efter sin uppståndelse så kommer Jesus in i ett låst rum. Där sitter lärjungarna på grund av sin rädsla för vad människor ska tänka och göra med dem nu. Nu när deras Jesus är dödad. Då kliver Jesus rakt in i rummet, rakt in i mörkret och rädslan. Samtidigt som han bemyndigar dem att göra samma sak. Du behöver inte vara kvar i din rädsla. Du behöver inte vara kvar i mörkret. Han står med armarna utsträckta och säger: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andas han på dem och säger: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Vi har makt att både binda och befria dem vi möter. Mycket sker genom våra ord men också genom vårt kroppsspråk och våra ställningstaganden. Vad förmedlar vi genom vår tro och våra bilder av Gud? Hur påverkar det oss själva, vår självbild och vår människosyn? Och hur påverkar det dem som vi möter? På frukten skall trädet kännas. Vilken eftersmak lämnar vi efter oss? Vi har nyss firat pingst. Firat den gåva Jesus lämnade åt lärjungarna då han gav sig av. Anden. Genom anden blir Gud ännu tydligare närvarande i den enskilda människans liv. Samtidigt som det betonas att gemenskapen är det som idag ger Gud kropp på jorden. Anden är den som sätter färg på tillvaron, den som väcker vår nyfikenhet och lust. Anden är den som förmanar, undervisar och tröstar. Ande som i andetag. Vi ser dem inte, men de är förutsättningarna för våra liv. Vi får andas ut vår oro och andas in ny kraft. Anden är livgivaren som målar våra liv i regnbågens alla färger. Ett fyrverkeri av kärlek och omsorg. Vi ber tillsammans. Gud, tack att du ständigt fortsätter att skapa i din värld. Tack för att du inbjuder oss att förvalta det du skapar och att skapa tillsammans med dig. Tack för den befrielse du erbjuder i mötet med dig. Befria oss som du gjorde med Lazarus från det som binder våra armar och ben och det som hindrar oss att se klart. Gud, tack att jag, att vi får andas med den heliga ande. Hjälp oss att andas ut all oro. Syresätt vårt blod med din kraft och fyll våra liv med kärlek. Amen.